Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag sitter här på SDF, har precis käkat en våffla med chèvre på Våffelmagasinet och vädret är liksom inte roligt. Fan, Sverige när det blåser och regnar, man blir inte glad.
Ja, men det är väl lite mysigt kanske när det är en dag, men när man tittar på väderleksrapporten nu så ska det vara så här 7 dagar framåt och då får man faktiskt lite panik. Men jag kan också säga att titeln på den här podden, Inte din morsa, det är just nu en lapp som jag skulle vilja, eller ett quote som jag skulle vilja typ tatuera in i pannan på samtliga avkommor här hemma och inklusive min man.
Underbart, då vill vi höra det.
Jag har precis haft ett meltdown. Riktigt meltdown.
Precis, är vi med i all det?
Ja, nu är du med i så här katarsis efter meltdown. Så att man, när man liksom så här andas ut lite grann. Jag har gråtit, jag har känt mig överkörd och orättvis behandlad i stort sett hela dagen. Och det toppades då till slut med ett härligt utbrott på samtliga närvarande.
Vad roligt att jag precis fick upp här på min dator Sanna Lundells kärlekslycka med Persbrandt på Gotland. Vi bråkar, vi är nästan alltid sams nu. Och jag menar, du och jag pratade ju för några dagar sedan om att det här, nu ska vi inte lägga någon könsprefix på det här, men jag har liksom ganska många grabbar och det har du med. Jag vill gå på loppisar, jag vill gå in i kyrkor. För att få stanna på den där loppisen så måste man antingen 1. Ljuga, 2. Hota med skilsmässa, 3. Typ börja gråta. Det är en sån jävla kamp för att få göra lite liksom, kanske, loppis kanske inte är en kulturgrej, men du förstår vad jag menar. För annars är det bara så här, handla, shoppa någon rolig grej, åka dit man ska. Jag vet inte, det är liksom...
Och äta. Äta väldigt mycket handlar livet om för då manspersoner från... Ja, förutom den lilla manspersonen jag har som inte äter någonting för tillfället.
Nej.
Så att det är också en bidragande orsak till det här meltdownet för att han äter ingenting. Jag vet inte vad som har hänt. Han blev lite förkyld där för ett par dagar sedan och sen dess har han inte velat äta så han har väl ont i halsen eller någon blåsa i munnen eller någonting. Men det är liksom, han ska ju då amma som att han vore ungefär 6 veckor gammal, det vill säga ungefär en gång kvarten och är bara så här demanding så det står härliga till. Men då kan man ju tycka att de andra mans bebisarna, de kunde ju då så här läsa av stämning som många kvinnor gör och så här kanske steppa upp lite grann när det här lilla barnet är så här jobbigt. Nej, de
rycka in som det heter,
rycka
vibba
in, steppa
av.
Upp, vibba av, känna av så här. Men sen slog det mig också en så här deppig insikt idag att så här, jag stod och kokade min lilla rosen- och flädersaft som jag har hållit på med här nu några dagar och tyckte att det har varit mysigt. Men att så här, när man inte har någon annan flickperson i huset så finns det liksom ingen att dela glädjen över det där med. Och då känns det så här jävligt poänglöst att göra typ en så här rosensaft eller en kvittenmarmelad för att de här andra står ju bara så här, fan är det här för något? Vad är det där då? Varför har du inte köpt ginger ale för? istället.
Mm, det finns alltid ett men varför, tycker jag. Och jag tänkte på så här, du och jag pratade mycket om det när vi gjorde vårt historiska program, Den fantastiska historien med Berg och Meltzer. Så här, det är en väldigt intressant fråga att vi kvinnor inte bara gått hand i hand och kastat oss ut för första närmsta jävla stup. När man liksom, när man noggrant läser historien, inte för att det finns så himla mycket nedklottrat, men det man vet är ju liksom ingen upplyftande historia. Och då pratade vi just om att det är så här små vardagsting. Jag menar, ta till exempel i Rom eller liknande, där kvinnor och barn faktiskt var instängda, alltså bokstavligen instängda. Tänker man så här, man är frihetsberövad och ändå så var liksom barn och mammor glada. Och det är just det att man kan dela vardagens små bekymmer och härligheter. Och om inte det finns, då blir det liksom som att man studsar mot en iskall vägg.
Verkligen. Men så är det väldigt mycket. Så att jag känner att jag går runt lite grann här och studsar mot en ensam kall vägg med min rosensaft och de här jätteförvuxna manspersonerna som... Ja, den ena, jag har ju också ett barn som är så här, han ville bara vara i en skateramp hela tiden, så han är helt ointresserad av att umgås. Och efter Gotland då sa han också så här: nej, nu har jag fått nog av er.
Jaha!
Nu räcker det. Nu åker jag in till en kompis, och sen sov han över hos sin polare i 4 dygn, och sen kom han hem här nu i 1 dygn och såg mest så här blasé och uttråkad ut. Efter 10 minuter av en liten kram. Sen vill han åka in till skaterampen igen. Så nu har han åkt dit.
Du känner att det är en splittrad familj helt plötsligt.
Nej, men jag känner att det är en hord av så här manspersoner som mest lufsar runt i sina egna som universum. Alltså det är också någonting som... Det kan ju eventuellt vara en fostransfråga också. Att liksom, män har ju sällan så här en sammanhållande funktion. Det är inte mannen som ringer i vällingklockan och säger hoho allesammans, nu ska vi samlas kring nattvard. Utan det är liksom den lilla mamman som då ska ha den här sammankopplande funktionen hela tiden. Kring olika jävla måltider som ska lagas då. Eller samkväm, eller olika typer av middagar med grannar och små picknickar och sånt. Mm. Ja, du fattar vad jag menar. Det måste ju du stå för också till 90% i er familj. Att säga, det är du kalas med lott. Där, nu ska vi käka med dem. Nu är vi inbjudna till du som också är jordens mest sociala person. Jo. Det är ett projektlederi liksom. Och så är det ett inkallande. Och så är det också bemötandet av och trilskandes med dessa då manspersoner som hellre vill ägna sig åt sin egen lilla bubbla. Där de antingen åker skateboard, håller på att samla till en epa-traktor, bara vill äta glass och lägga vid en tutt. Eller då den här jättestora karn som nu ska åka, håller på helt besatt av motorcyklar. För de ska åka racing då i Tyskland, och nu handlar livet om olika GoPros, dataprogram som ska laddas ner för att mäta varvtider. Ja, men du fattar, de är inne i sina egna små bubblor.
Ja, men ibland så känner jag så här, folk som lyssnar, kvinnfolk som lyssnar på den här podden, de måste ju ibland idiotförklara oss. För det, vi är ju lite som en så här gammal upprepande bandspelare. Som så här,
ja,
vi bara,
självspelande.
Ja, och det börjar ju alltid bra. Så här, vi har några dagar som är alltid så himla härligt. Och sen så går några dagar. Och sen så är det liksom fortfarande ingen som vill känna in eller bemöta ens egna behov. Och det pratade jag faktiskt med Mattias om häromdagen. När jag sa så här till honom. Nu behöver jag en timma för att jag ska kunna gå ner och blogga. För att snart så blir det liksom galenskap och alla vaknar hit och dit. Det här är ett behov om dagen som jag kommer uttrycka. Och det är ett behov jag kommer uttrycka. Inte 10, utan ett behov som jag måste få gensvar för. Ja, vad fan gör du? Gör det sen då? För då har det varit så flera gånger att jag ska lägga ut någonting. Eller inlägga blogg eller göra något jobb. Eller ringa och prata med någon. Och så tycker Mattias att jag ska göra det lite senare. Som vi... ska på någon middag eller vi, det är alltid någonting som ska göras. Och då blir det så här, då tycker han, du jobbar ju jämt. Då sa jag så här, okej, då uttrycker jag då ett behov per dag. Och när jag uttrycker det behovet, så här, om du tjafsar om det, då, nej, men då, så här, då vänder jag på klacken och går. Så kände jag lite, förstår du vad jag menar? Alltså då sa jag så här, okej, ja, men jag fattar, du måste ner och blogga liksom. Och då är det ändå så här, 3 små katter katter på hett plåttak så här, går omkring en som att man är en magnet, en oroshärdsmagnet. Att liksom, när mamma sitter under fokus eller superkoncentrerad, då blir det oro liksom i härden. Och jag förstår inte det efter alla dessa år med barn och män. Att så här, vad fan, ingenting har förändrats. Jag blir tokig. Jag vet liksom inte, ska jag rymma eller... Jag vet inte.
Ja, men jag vet inte heller. Det kanske finns några kvinnor, några utav er där ute som sitter inne på en lösning på det här problemet. Alltså, det stora problemet är helt enkelt, sommarlovet har 10 veckor. Varför? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. För att det innebär ju liksom en uppväxling i arbete för mammorna. Och så här ser det i alla fall ut. Nu är inte det här någon vetenskap jag har, förutom liksom att det finns en del litteratur på ämnet. Det kallas kärlek till exempel. Karin Holmlunden, som jag älskar, en bok som hon gjorde en studie på så här, 12 par, eller om det var 8 par som hävdade att de levde jämställt. Och så fick de typ lista sin tid de la ner på olika aktiviteter. Och den visar ju då med all önskvärd tydlighet att män lägger ner så här, ja, men kanske 70% mindre tid helt enkelt på hushållsarbete och allt som får en familj att gå runt. För att hon räknar inte då bara så här hushållssysslor, utan även då så här projektlederi, sociala kontakter, alltså med andra människor än inom familjen, liksom barnkalas, inköpa barnkläder. Hon har liksom listat allt. Och det här är ju liksom ett faktiskt problem. Det kanske finns de som har hittat en så här superbra lösning. Jag och Olgas pappa Ville, vi hade ju en... jag fick ju ett sånt här rage-utbrott på honom också när Olga föddes. Det var ju liksom min första sommar som mamma när hon föddes. Och då blev det så jävla tydligt för mig att så här, från att ha gått... från tonåringslivet och liksom livet med det egna sommarlovet, när man 10 veckor var ledig på riktigt liksom, till att leva i familj och bara, aha, nu är alla lediga förutom jag. Vad fan är det, vad är det här för jävla bullshit? Och då hade ju vi ett snack om det, och då läste jag ju också genusvetenskap på universitetet, så jag hade väldigt mycket bra argument, vilket gjorde att han faktiskt gick med på att köra så här pass med barnet. Mm-hmm. Så vi hade då passet 9-14 eller 14-21. Så antingen hade man Olga förmiddagspass eller eftermiddagspass. Och den som hade förmiddagspasset gick upp då med henne på morgonen och gjorde frukost och såg till att rigga liksom frukostsituationen för samtliga inblandade. Och den som hade eftermiddagspasset gjorde middagen. Så när man inte hade henne eftermiddagar, då kunde man så gå ut och jogga och ro. Och det här var fan ett upplägg som jag tror att vi båda två kom på att det var jävligt bra.
Mm. Och det...
för att vi slutade tjafsa om vem som skulle göra vad. För att det var så här, varannan dag lagar jag middag. Och varannan dag står jag för frukost. Varannan dag kan jag sova ut. Varannan dag kan du sova ut. Vi tjafsade ingenting den sommaren. Vi var på Blidö då. Och det var lite grann som att vi hade hittat en så här magisk formel.
Jo, då hade ni ett barn.
Då hade vi ett barn.
Inga djur.
Inga djur.
Inga
vi hade 1,5 barn. Men skitsamma. Det här var, alltså jag minns det ju som att jag kunde sitta och skriva hela jävla halva dagarna. Och så här, det var ju också så att varannan kväll var man ju då ledig, eller vad man ska säga. Då kunde man, om man ville, gå ut med sina polare. Alltså det var helt sånt jävla bra upplägg. På ett annat sätt. Nu höll ju inte vår relation av andra skäl i alla fall. Men just den biten tycker jag faktiskt vi gjorde bra.
Ja, kan du införa det nu då, tror du?
Och det skulle aldrig gå.
Nej, så eller mycket äldre är inte han än ditt ex. Så det kan vi inte.
Nej, det är bara det att det är så här, jag tror inte det skulle gå liksom från my point of view heller. För att liksom vi har så jävla mycket mer att göra i vårt liv. Det är liksom som du säger, vi har ju 4 barn helt plötsligt. Och det är liksom, det är 2 hundar. Och så har jag stallet varje morgon, så jag kan inte liksom vara så här, du får ta varannan morgon ska jag sova ut. Jag ska ändå gå upp till hästen liksom. Det är en anledning till att jag tar morgnarna liksom. Och sen ammade jag inte Olga, vilket jag gör med den här jäveln. Och, jäveln. Ja, men du fattar. De vill ju alltid gå och lägga sig med mamma, för de vill ju alltid ha en tutte. Och de vill ju alltid ha lilla mammis då.
Men då står ju fortfarande här med Frasse. Så här, vi kom till pappa, jag vill inte vara med dig. Det är klart att du vill. Nej, han är liksom så jävla stark i sin så här mamma-bonding. Han bara nej. Alltså inte för att han inte älskar sin pappa eller inte längre. Men när det gäller liksom att gå och lägga sig, då kan du säga glömma att jag ska gå och lägga mig hos dig. Jag ska ligga hos mamma, jag ska ligga hos mamma. Och det är ju fortfarande så. Nu bor vi på några dagar här på vandrarhemmet i Ljugan. Och då blir ju såklart lite orolig. Men då ska också den där jävla buffen, gubb Mattias, här, vakna med mardrömmar och ligga och skrika typ som att han har blivit antagen av exorcisten. Jag bara, gud vad är du på med? Och jag blev så rädd, jag visste inte vad jag var. Jag bara säger, okej. Men då kommer jag tänka på det som du och jag har pratat om. Att bara för att, jag säger, bara för att du kan måste du inte skrika som att du och hojta och göra sig rädda som att du har blivit liksom antagen och ansformad av exorcistens. Lite som när män ska nysa eller vad liknande fan det ens handlar om. De ska göra det för att de kan. Om jag vaknar med en mördröm så ligger ju inte jag och skriker. Eller om jag vaknar och kanske har haft en sexdröm och så här, jag ligger inte och säger så här, woohoo! Alltså, nej, jag lägger band på mig själv. Det är så jävla obehagligt. Han bara så ligger och skriker som en så här. Jag kan inte förklara. Riktigt trött på honom. Alltså. Riktigt trött på honom just nu. Och sen lite så här. Han är lite sliten också. Så här, jag vet inte. Och jag sa så här, det är konstigt att du är lite krasslig exakt just nu när semestern börjar. Jag sa, jag vet inte. Som kvinna så känns det väldigt tydligt att man så här, på något jävla sätt drar nitlotten vad man än drar för lott. Det är dåligt med vinster alltså. Men okej, okay, så vad händer nu? Vi vill ha liksom ett litet uppmålande av scenario. Du fick din meltdown efter de här.
Jag kan säga så här, jag har ju en Igor, han är ju väldigt så här, om jag har ett meltdown då växlar han upp sen. Men just att ska behöva gå till den där växla upp läget. Så att nu sa jag bara så här, nu ska jag gå upp och podda. Nu har du honom. Han bara okej, det var inga så här.
Nej.
Jag tycker inte honom nu. Alltså det var liksom så här, det var bara okej, ingen snack om saken.
Men Micke då, tänk om man skulle säga, men då bokar jag av min resa och sen så kan du åka iväg på någonting, älskling. Skulle det hända någonsin?
Nej, det skulle inte göra. Jag tror faktiskt inte det. Nej, men så jävla bittert. Det var ju som när jag bröt handen, då hade jag ju för sig major. Alltså det är också så här, jag bara, du är helt sjuk som åker iväg. Då, alltså, när du och jag skulle åka till Järvsö med barnen. Mm. Och då hade han ju bokat att han skulle åka med sin polare till Cannes.
Just det.
Jag åkte med barnen till Järvsö och han åkte med polare till Cannes. Och det var ju fine och bra. Bara det att dagen innan vi alla skulle åka till Järvsö och han skulle brassa till Cannes. Då ramlade jag ju på en isfläck och bryter armen. Och han... Ställer han in sin resa till Cannes eller skjuter upp den?
Nej.
Utan jag är så här, går och lägger mig på kvällen och bara, men jag tror fan jag har brutit. Jag har så jävla ont och bara gråter på natten och så här. Nej, han skuttar upp gladeligen och åker till Cannes i alla fall. Och så jag vaknar upp och bara, hela min arm är blå och bara, hur fan ska jag kunna ens ta mig? Då får jag så ringa ut en barnvakt som ska sitta med Fox för att jag ska kunna åka till Handens närsjukhus till akuten. Och blir röntgad och då får konstaterat att jag har en spricka i armleden och så här. Så då lackade jag på honom. Jag bara, det här är verkligen att inte kunna läsa av en situation. Att så här, frugan med en liten bebis har brutit armen. Kan alltså kanske inte ens bära bebisen. Det kanske inte är läge att åka till Cannes då.
Men det är väl för att vi har klagat för lite. Jag vet inte.
Ja, det är dels tror jag att det är lite att klaga för lite. Och sen tror jag dels också såklart att det handlar om så här, att man har en... jag menar, både du och jag är ju så här... Vi utstrålar ju någon form av så här, visst, allt går bra. Nej, men jag tar min bebis och sätter mig på tåg och åker till Himalaya. Det blir kul. Mm. Alltså, vi är ju lite sorgfria och så här, tycker ju att det mesta är okrångligt. Och jag älskar ju den inställningen med dig för att du är så här spontanitetens mästarinna och... du skulle kunna dra med alla dina 5 barn och typ göra vad fan som helst. Du är hinderslös. Mm. Det är jag med liksom. Och tyvärr är det så att om han då åker till Cannes, då fixar ju jag ändå och åker upp till Järvsö. Så att det blir inte bättre. bättre. Det är inte så att han är så här, åker till Cannes och fick lära sig en läxa, att där hemma ligger hon och är så här helt, klarar inte av livet, utan då ser jag ju till att fixa det. Det gör väl i och för sig alla människor, men du och jag brukar ju prata om så här piedestalkvinnor.
Mm. Som där, liksom, där är vi ju inte.
Där vi, det finns ju inte överhuvudtaget. Liksom.
Vad skulle man kalla aldrig... oss? Källarkvinnor?
Källarrottorna.
Rottorna bara dyker upp. När du trodde att det var att du var ner i källan, då var vi uppe typ. Jag vet inte. Men
två fästande. Jag tänker dig, jag har en bild på dig på den här stora soptippen i Sydafrika. Du är så två råttor på en soptipp.
Ändå
så
glada med en liten fest. Vi dansar på vidan.
Tjocka och glada. Bara klar och
men jag vet inte. Jag bara känner så här, jag orkar heller. Jag har kommit till en fet jävla insikt. Jag orkar inte längre uppfostra någon mer man. Sen ska jag säga så här, wow, wow, wow. Jag är inte liksom mor Medusa som så här, styr upp och är liksom världens bästa. Och så. Men jag är liksom, om det är någonting jag inte är nöjd med, någonting jag inte fixar, då fixar jag ändå. Och liksom, även fast det tar kanske längre tid för mig än för andra, så är det i alla fall en positiv inställning. Men det är det som jag... Då, jag klarar inte av de där människorna som är missnöjda, men ändå aldrig kommer med några egna förslag. Men då kom jag faktiskt in på min första spaning. Det tog väldigt lång tid. Och som vanligt så matchar det du har sagt. Det är ju faktiskt en liten magisk, vad ska man säga... Jag vet inte, det är kanske någon magisk slinga vi har i varandras medvetenhet, att vi ofta har tänkt på samma saker och kanske också erfarit samma saker på en vecka. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men det jag har skrivit upp i alla fall, att jag låg och kollade på Instagram om dagen och fick då upp ett inlägg av Sanna Bråding.
Mm.
Och då skriver hon så här, för ett tag sedan fick jag en uppgift av en fin människa. Hon sa till mig vänligt men bestämt, nu är det dags för dig att visa även dig själv mer kärlek, Sanna. Och så, jag vet att hon har rätt och därför lyssnade jag på hennes råd. Och jag vet att jag är långt ifrån ensam, och sen så skriver hon så här, bla bla bla. Och det här var då hennes förändring. Har du läst det inlägget? Vet du vad jag ska säga nu?
Ja, att hon kommer vägra låta sina barn gå upp 5 på morgonen.
Mm. Från och med nu när vi är ledare så kommer inte jag gå upp 5 längre. Jag kommer inte lämna sängen förrän 8. För min kropp vill vila mer. Och när man läser det här, då är det så här, you go girl, peace, oh, bra, bra, bra. Så tänker jag så här, det här är ju egentligen helt absurt det här inlägget. Hon är då ensamstående mamma för hennes snubbe som hon har båda sina underbara barn med. Han har inte riktigt velat steppa upp. Sen så ska jag få hon till barn med honom, och det är ju upp till henne. Så att det är klart, man är alltid två om liksom, vad ska jag säga? Ja, men alltid två om allting, så är det ju faktiskt. Men nu, ja, hon är så stolt, hon la ut någon... Jag säger inte det här med allians. Hon var jätteglad för att han har ju steppat in lite i deras liv och han var med på någon födelsedag häromdagen. Och dels är hon så här, ett väldigt tydligt Instagram-bevis för att man ibland när man har karasloka eller i och för sig kvinnor som kanske inte heller steppar upp, så är man så tacksam för det lilla. Och den känslan kan jag känna igen, och jag hatar den känslan att man så här... Man tittar på andra människor, verkligen är rottan i källan. Man har inte ens kommit upp på bordet. Att hon säger, det finns alltid en anledning till att vi hamnar där vi hamnar. Men varför hamnar vi där? Liksom? Och nu står det så här, pappa B tog ett steg in och hjälpte till när allt ställdes på sin spets. Med den här pandemin då, skriver hon först. Och då är jag så här... Ja, för henne så är det så, allting är ju en personlig känsla. För henne är ju det fantastiskt. För han har ju liksom inte... steppat in innan. Så han går in och hjälper till, och det är hon oändligt tacksam för, som hon såklart är trött och slut och allting efter pandemin. Men så blir jag också så här att hon har då gått upp 5 varje morgon, och då känner jag så här, ja men det är helt absurt. Det är så här, när kommer Wind of Change? Vad heter den? Change? Den där gamla 80-talslåten som någon tysk band skrev efter muren hade fallit. Att det, jag blir bara liksom lite ledsen, förstår jag menar. Hon bara kämpar på där med sina jobb och sina psykiska ohälsa, de här barnen, och bara tapper som få. Och så ska hon vara så supertacksam för att hennes ex-snubbe steppar in lite under pandemin. Man blir så här, gud gud, jag bara undrar vad fan ska vi ta oss till? Jag blev så beklämd ändå, även fast jag tyckte det var jättefint att hon såklart delade med sig och var sårbar, kände jag så här, men vad helvete, kan ingen komma dit och hjälpa henne? Jag fattar inte hennes unge att de måste sova, men sen så klipp till när man låg här i natt själv och bara, jag vill ha Pelle, jag vill ha Jose, jag vill inte, och en skrikande man som hade blivit besatt av djävulen. Alltså, ska vi resignera? Ska vi, så här, ska vi bara göra det bästa av situationen? Jag har liksom ingen riktigt svar längre, jag vet inte.
Jag reagerade också mycket på den där, på den, alltså hennes inlägg. Och men jag har ju tänkt på henne, för jag följer henne med stor glädje. Jag tycker hon är bara så jävla härlig och en, vad man ska säga, hon är ju en lite annorlunda person. Alltså en person som ändå sticker ut. Hon vågar ju gå sin egen väg, vilket är så jävla befriande och härligt. Men jag har också tänkt på det. Liksom, hon är ensamstående och sen att hon verkar vara så himla slut hela tiden. Hon har ju också haft en utmattningssituation liksom, och varit sjukskriven för det länge och sådär. Så jag tänker mycket på att så här, gud, fan stackars, hur kan man steppa, kan någon jävel steppa in för henne? Hon verkar ju för att ha gudomliga föräldrar.
Mm.
Men nu, ja, men som i pandemitiden, så de är väl riskgrupp båda två, tror jag. Men ja, fy fan vad det generellt verkar vara tufft att vara helt ensam med sina barn. Alltså, det har jag också varit under perioder, så att jag vet ju verkligen att det är svintufft liksom. Och just att man aldrig får den där, alltså nu ska jag ser ju ljuset i tunneln, jag ska ju åka till Gotland med mina tjejkompisar på torsdag, så att, och med dig, och jag kommer för fan vad jag ska bara gå på loppisar, vi ska gå på kyrka.
Vi kan gå på kyrka.
Vi ska åka ruiner och olika små gravar och grejer. Men, ja, det ska bli helt underbart. Och även äta så här god antiinflammatorisk mat som mina barn är helt otroligt ointresserade av. Och en grej med att ha det bra med sin kar, för att återanknyta till så här, nu är vi nästan alltid sams, för det är vi verkligen. Men en grej som är lite dumt när man har det liksom jävligt bra, så kan det faktiskt vara med vänner också, att man så här hänger för mycket med en och samma person för att man har så himla kul.
Mm.
Det är inte bra för relationer, man måste ta sig ut och träffa andra människor, för att annars så kommer relationen att dö. Hur bra man än har det, hur sams man än är, så måste man få annan input och man måste få inspiration från andra. Och man måste, livet får inte stå still, och jag tror väl kanske det jag känner i kombination också. Det är inte bara mina barn och min kars fel, utan det handlar om att jag själv också har så här, gått in och, du vet, blivit lite lat och gonat in mig i den här corona. Det är så lätt också när man har alla djur och hästarna, att man är så här, gud, det är skönt, man behöver inte åka någonstans, då vet jag, då behöver inte jag be om hjälp med dem och då är jag hemma liksom. Men jag behöver komma iväg, jag behöver liksom se annat. Det är det jag har känt också senaste veckorna. Jag är så jävla trött på det här. Gå hemma här och bara hålla på med så här vardagssysslor. Det är bara, alltså jag har sånt sug återigen efter Paris. Jag har sug efter att gå på teater. Jag vill bara träffa vuxna människor med intelligenta tankar och prata och sitta en hel natt och bara så här, ja, men du vet.
Jag vet, men jag tänker att vår första gemensamma resa är ändå Versailles-klidder.
Det måste dit.
Vi måste till Paris.
Ja.
Vi kanske inte kommer hem, eller det gör vi. Men jag, du vet, jag kan bli som ett barn som typ så här, fick sina första skridskor och låg med dem under huvudkudden. Så kan jag bli när jag tänker på att jag kommer få åka till Versailles med dig. Men jag tänker lite, som jag skickade en länk till dig som handlar lite om kärlek och så här. Och jag kommer ju ofta till handen här snubben som startade kärlekslaboratoriet på 80-talet i USA.
Mm.
Universitetsprofessor, så det var ingen så här kacken Rosenberg som bara nu startade ett kärlekslabb. Men han heter Gottman, heter han, va? Gottman, ja. Och han säger att han med 90% precision kan avgöra när han har intervjuat ett nygift par om det kommer hålla eller inte. Och sen så intervjuar han dem 6 år senare.
Nej, vad spännande.
Ja, och han har gjort det här med 100,000-tals par.
Mm.
Och han har liksom, ja, men han har en så här, ja, det kanske faller på liksom några procent, men annars har han så här, ja, men mellan 90-95% rätt när han avgör under första intervjun. Och märk väl nu, älskling, att då är de nygifta.
Mm.
Så det är inte så här, oh, de har kletat på några år hit och dit och bla bla bla. Och då säger han så här, att allting som, alltså, mycket av kärlekens, liksom, vad ska man säga, utveckling handlar om missförstånd.
Mm.
Och där fattar jag precis vad han menar. För jag känner ofta när man är ganska trött eller liksom inte riktigt så här orkar. När man missförstår varandra så tar man inte upp det. För man tycker så här, men jag orkar inte just nu. Eller det spelar roll just nu. Mm. Så att det fortsätter vara ett litet missförstånd. Eller en andra, just att man inte är inne i varandras hjärnor. För det är man ju på ett annat sätt med kvinnor. Liksom. Man är ju lite inne i varandras hjärnor. Det är man ju inte med män. Men det han sa när han intervjuade de här människorna, det är att han kan se att han hade dem i ett sånt här, vad ska man säga, laboratorium där de fick vara några dagar och göra sådana saker som de skulle gjort annars också, alltså vardagssaker, så här, kolla på tv, jobba, koka en kopp te och bla bla bla. Och det som var så signifikant var att de partnerna som inte brydde sig när den andra berättade om sina vardags... Nej, men det blev inte så vara bekymmer, men typ så här, gud, nu vore det gott med en kopp te, eller vad tycker du om de där rosenbuskarna? Ska det vara rosa eller gult? Eller så här, de som tyckte att partnern då var störande, att så här, ja men okej, men nu håller jag på att kolla på tv, eller så här, nej men det pallar inte, jag gör det själv och så där. De hade då... till 90-95% skilt sig 6 år senare. Eller hade en riktigt risely through-relation. När de typ hatade varandra. Så att, enligt honom då så handlar det egentligen om att liksom hela tiden ha en pågående liksom dialog. Och inte som så här, Selma och lilla Fridolf, att så här, den andra stänger av och kollar upp så här, va? Yxskaft! Man måste fortsätta vara intresserad för de här små vardagstingen. Och där tror jag ofta att det blir en krock. Just för att du skiter väl just nu i mycket så här varvtal för en jävla bil. Mm. Och han kanske skiter i ditt intresse för kyrkorna på Gotland, rosensaft. Men det han menar då är att skit i det. Skit i att du inte är intresserad. Var ändå intresserad och svara mot. Och var bara snäll. Han säger snällhet är liksom den största framgången till en relation, en lyckad relation som, man, som fortgår och fortgår. Liksom. Att man bara är så snälla mot varandra. Och det är just de här småbarnsåren. Jag skrev ett sms till Mattias för en vecka sedan. Så nu ska jag verkligen vara snälla mot varandra. Inga fula ord, bla bla. Skriver under på det. Han bara, det gör jag verkligen. Klippte typ 5 timmar. Sen han bara, ska jag podda? Ja? Fan, du får lära dig själv hur man gör med den där. Bla, bla, bla. Och så bara, okej, hej då. Och jag bara känner så här, nej, att det ska vara så svårt liksom.
Gud vad roligt, snällhet. Men det är också som att jag kan ibland känna att snällheten ändå är en fördärvare för mig. För jag är en del av, alltså snällheten är, kan ju också gå över i någon slags medberoende. Men, eller jag vet inte, för man kan faktiskt sätta gränser och samtidigt vara snäll. Och man kan faktiskt ta tillvara sina behov. Och det jag känner så här, för min egen del, för att inte hamna i sånt här läge igen. För det sa jag till Micke nu, så här, men kan vi inte göra en liten uppdelning? Det är det att vi, du är ju också sån person att vi är inte vänner av uppdelningar. Vi är ju spontana människor som inte känner oss låsta av att göra scheman och house rules och skit liksom. Men jag tror ändå att så här, jag skulle må bra av att så här, veta, för det vet, så hade vi ändå förut, att så här, okej, nu har vi 7 veckor kvar av semestern. Låt oss bara bestämma att 2 dagar i veckan så vill jag liksom rida i 3 timmar själv. Alltså bara det skulle få mig att säga, bra, gud vad skönt, då har jag planerat in 2 andningshål. Det är någonting sånt jag måste göra liksom. Sen kan det få gå i ett och så här. Men att det är det jag känner, att allting har bara blivit en enda stor soppa av rått soptipp.
Rått gift. Men det är där som också är problemet, tycker jag, att jag tycker människor tycker så människor säger så olika till mig. En del är så här, men vadå, han valde ju det, han visste att det var 3 barn, och så här, det kan han ju inte liksom luta sig mot. Medan andra är kanske så här, men vadå, det är ändå så storsint, du hade 3 barn och var ganska nyseparerad och rörigt och ytterligt. Det är väldigt fint, och jag tycker båda har rätt, om du förstår vad jag menar. Mm. Men den uppdelning som vi har pratat om då, att vi ska göra så att Mattias ska ha barnen lite mer när vi är själva, för att nu blir så här, nu kommer ju killarna på torsdag och sen vill komma några dagar tidigare, självklart, då ska vi åka på hans svärfar, säga, hans gudfar, och då vet jag, sen är det ju galen riot för mig, alltså Bobo Frasse ska på tennis, den ska dit, alltså, det kommer ju vara 2 veckor av liksom 24/7, det är det ju annars också, men Men sen så är det så här, människor är olika. Man kan ju inte liksom, man kan inte hitta på en superkraft som inte finns bara för att man själv har den. Det brukar jag också tänka på ibland, men det gör det inte lättare i och för sig, det gör det inte.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vi har kommit över de sista 1000 exemplaren av vår medberoende bibel Djävulsdansen, bli fri från medberoende. Det här är alltså en självhjälpsbok som jag och Ann skrev 2014 när vi hade gjort dokumentärserien Djävulsdansen och inhämtat så otroligt mycket kunskap från alla de människor vi träffade när vi gjorde serien och alla de experter som vi också fick den stora ära att arbeta tillsammans med. Det här är alltså en bok som handlar enkom om medberoende, hur man identifierar medberoendebeteenden hos sig själv och framförallt hur man kan arbeta med sitt medberoende för att bli fri från det. Det är en kunskapsspäckad bok där vi tar upp de vanligaste teorierna om just medberoende men också den senaste forskningen om beroendesjukdomarna. Vi förklarar liksom hur beroendesjukdomen växer fram och vad den gör med en människa och varför. Nu har vi som sagt de sista 1000 exen. Förlaget kommer inte trycka nya böcker och vi har fått tag i de här sista. De finns inte att köpa ute i bokhandeln. Så vill du köpa ett ex av den här boken så kontaktar du mig, Sanna, på DM. Så kommer jag ge dig ett swishnummer och du ger mig din adress. Så skickar vi boken och det kostar 170 kronor. Inklusive frakt. Och du får den naturligtvis personligt dedikerad om du vill. Vi älskar ju Instagram. Det är ju väldigt tydligt när vi kommer till våra spaningar. Och vi har lyft Vilda Barn tidigare. Vilda Barn är ju alltså ett konto som Maria Borda Jacqueline ligger bakom. Hon är antropolog och författare. Och hon delar ju i sitt konto antropologiska perspektiv på föräldraskap jorden runt. Och det här är ju liksom, vi har ju till och med varit inne på att vi skulle vilja skriva en bok om det här, mödraskap runt hela världen, för att det ser så himla olika ut. Och,
dokumentärserie.
Ja, för vår liksom svenska modell.
Min högsta dröm alltså.
Vi tror ju att så här, typ BVC är Gud, men det är det ju inte. Och jag läser nu, hon har delat flera inlägg, vilket jag tycker bara var så jävla spännande. Den sammanhängande 8-timmars sömnen som vi idag ser som en önskvärd del av allas våra liv. Liksom att så här, alltså vilka barnläkare man än pratar med eller om den här, så här barns sömn liksom, så ses ju barn då som besvärliga och lite avvikande som inte har lärt sig att sova en hel natt. Och en stor del av bebistiden handlar ju om att få sina barn att lära sig att sova länge och sammanhållande så att man inte ska dö av psykisk ohälsa. För det gör man om man inte får den här långa sammanhängande sömnen.
Det har inte märkt.
Nej, det har du inte märkt. För att du är precis som ungefär 70% av resten av jordens befolkning. Den här 8 timmars sammanhängande sömnen, det är liksom ett modernt hittepå. Det är en kulturell konstruktion som uppstod under industrialismens början, och det handlade liksom om kapitalismens framväxt och att man helt plötsligt behövde ha människor som jobbade i långa skift och inte kunde ta nappis och gå och lägga sig mitt på dagen och så, utan då fick man ta och samla ihop sin sömn och sova på natten när det inte gick att vara i fabriken.
Fattar, man sov lite här och där.
Ja, och hon berättar i det här inlägget om typ så här Hmong-folket, hon lärde känna en tjej när hon studerade i Vietnam. Så lärde hon känna en tjej därifrån. Och när hon fick barn så, alltså hon hade inga rutiner alls. Barnet sov i bärselen i soffan medan de pratade eller åt. De åt sena middagar och de njöt av maten och samtalen utan att ägna en tanke åt att deras barn skulle då nattas eller få sig att sova. Allt gick i ett flow. Västvärldens sömnmönster kallas monofasisk. Vi sover ett enda långt stycke. Men i stora delar av världen förekommer den bifasiska sömnen med en sömnstund mitt på dagen, alltså siestan. I andra kulturer, i synnerhet i icke-industrialiserade samhällen, förekommer däremot den polyfasiska sömnen med små kortare sömnstunder dygnet runt. Och alltså det är så jävla tänkvärt här. Om man har så här sömnpanik över att man vaknar mitt i natten och inte kan sova långa stunder, och vi lever ju liksom i ett sömnstört samhälle på något sätt, som det bara tjatas ju om det här långa sammanhållande sömnen och med god kvalitet och så här. Men det är bullshit alltihopa. Sluta stressa, sluta pressa, slappna av, skriver hon avslutningsvis. Det här med att sova hela natten, det är liksom, nej, det är ett modernt hittepå. Det kan vara rätt bra att tänka på det. Och att vi då, med våra bebisar som, jag menar, Foxen vaknar ju fortfarande. Nu sover han ju liksom 6 timmar i alla fall i ett streck. Men alltså, jag har inte blivit sinnessjuk av att man blir sinnessjuk av att inte få sova, men det handlar inte om att få 8 timmars sammanhållande sömn. Det handlar väl om att man måste få sova under hela dygnet liksom.
Ja, men du menar att du går och lägger lite så här 20 minuter i stallet på en höbal och...
Ja, men det som var problematiskt för mig, det var ju när Lo föddes, alltså att få ett barn när man har barn som går i skolan, det är vidrigt. För att då måste man ju gå upp med dem 7 och göra frukost. Och då är man så här, så har man vaknat och druckit kaffe och så är man liksom så här på gång. Och så hamnar man i det där att man aldrig kan sova under dagen heller. För sen kommer ju barnen hem och så ska man gå med dem på någon aktivitet. Ja, men det är hela den grejen. Men att ha Fox, ja absolut, då sover jag ju på förmiddag. Alltså vi har ju kunnat sova till liksom 11-12 så här. Man lämnar barnen och sen går man hem och sover med honom på förmiddagen. Det har jag gjort nästan hela hans uppväxt. Ja,
ja, lyxigt.
Det är väldigt lyxigt. Men lyxigt, säger kvinnan som har sovit en kvart senaste 5 åren.
Lyxigt, ändå glad, ändå glad. Ja, så att nu ska jag inte sova en natt, utan jag ska bara vara glad när Frasse väcker mig och skriker ut, hamrar olika sorters drycker och drar i mina tuttar. Och imorse sa han så här, bebisar drar i sina mammas tuttar. Ja, men du är ingen bebis. Nej.
jag försöker säga det också. Jag bara... Fox, du är stor pojke nu. Det är bara små bebisar som suger tutten. Då säger han att han kallar bebisar för ba. Men jag är ba. Jag är ba.
Ja, precis som din far. Precis som så bittra kvinnor på gränsen till sammanbrott. Nej, till nästa avsnitt så ska vi, då ska vi avhandla både Epstein och. Vem som har...
Jag ska
verkligen
avhandla
Ghislaine Maxwell som möjliggjorde att han kunde våldta alla de här mindreåriga tjejerna. Det är jävligt intressant.
Fan vad intressant. Ja, men jag ska kolla på den serien och du ska läsa boken Jag får ner till bror. För jag har ju då, ja, vi är ju ganska sena på bollen här. Det här var ju liksom
väldigt
en
av
de stora
bollen,
litteraturhändelserna förra året. Karin Smirnoffs trilogi. Hon kom ju med den sista i den här bara för någon månad sedan. Men jag läste den första och jag är slagen till marken av den här boken. Så du måste läsa den, så ska vi prata om den nästa avsnitt. Hörrni, stort tack för att ni lyssnar. Puss och kram på er alla, så hörs vi om en vecka igen.
Puss och kram!